Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What is the source?
One, two, three, set it!
Dagens avsnitt av Driftpodden presenteras i samarbete med AssistMe. AssistMe är en app som ger dig hjälp längs vägen, en assistanstjänst. Det unika med den här tjänsten är att den är personbunden. Den är alltså inte bunden till ett speciellt fordon. Utan är du ute och kör spelar ingen roll om du har lånat en bil, hyrt en bil, har din egen eller vad det nu är, så har du tillgång till hjälp genom AssistMe-appen. Det börjar som sagt med att du laddar ner appen och registrerar en profil. Och sen så väljer du en av försäkringarna som finns där och sen så är du skyddad. Skydden gäller i hela Europa. I och med att du sköter allting i appen så slipper du telefonköer. Du trycker bara enkelt på assistansknappen i appen och följer ärendet live i appen när du behöver assistans. Vad kostar det här då? Ja, det finns lite olika varianter att välja på, men vägassistansbil som är då en personbunden vägassistans för en vanlig personbil kostar från 45 kronor per månad. Vägassistans husbil finns från 54 kronor per månad. Res plus bil är en tillfällig tjänst som ger ett extra bra skydd för din planerade bilresa. Finns från 19 kronor per dag. Och res plus husbil, då motsvarande tjänst för husbil, finns från 23 kronor per dag. Så kika in på assistme.eu och ladda hem deras app. Så får ni fullt skydd på era resor i framtiden. Och tack så mycket AssistMe för att ni stöttar Driftpodden.
Hej och välkomna till ett nytt härligt snackavsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund,
Robban Strandberg
och Mattias Lago.
Tjena grabbar, gubbar, slash teletubbies och allt vad vi kan kalla oss.
Hey, hey.
Allt väl?
Telegubbis.
Allt är bra, ja.
Det är skönt att Mattias här så han sänker snittåldern så det inte bara är någon sån där snuskgubbepodd där.
Precis. Nej, det är härligt att ha Mattias med oss.
Ja, det är skönt att kunna tillföra något. Sist. Ja, det var det.
Ja, men vi lär ju nästan kapa en 10 år på medelåldern.
Ja,
alltså jag kapade 10 år på åldersutseende bara att ta bort skägget. Så...
Ja, fast nu har det tack och lov börjat växt på det, skägg igen. Ja. Så nu börjar man känna, nu börjar man ana att det är du som är du. Alltså. Det...
Ja, det är lite bättre det.
Dagens avsnitt kommer vara ett snackavsnitt med ganska mycket fokus på premiären som kommer upp. Gatubil Swedish Drift Championship presented by Meguiars. Ni har läst om gatubil och de nyheter vi har dragit ut och sånt där. Men en nyhet som är sen sist är tillskottet av dels mer förare men också då en titelsponsor.
Så är det. De har ju jobbat ganska hårt med sponsorsidan tycker jag. Försvarsmakten blev ju presenterad i dagarna här. Vilsens, Tuninggruppen, Simpson, Bilsport och Roadware tror jag kommer att komma till också så här. Så att de har jobbat ihop en riktigt bra lista tycker jag med starka sponsorer. Och jättekul att man får med såna här som Försvarsmakten tycker jag faktiskt.
Mm, det är lite speciellt.
Det börjar bli lite USA så här när de kör med, som heter han? Mm. Connor Daly, för guds skull, som kör IndyCar, är sponsrad av US Air Force, har ju varit det i 1900 år. Hans bil brukar ju vara lackad typ som ett stridsflygplan, så den är ju sinnessjukt snygg.
Och vi har en stark grupp som kommer att hjälpa då gatubil.
Mm. Nu vet vi väl inte riktigt vad respektive sponsor kommer att stå för, så att säga, om det är prispengar eller om det är någon värdecheckar och så vidare. Eller, ja, jag har ingen aning faktiskt, men någonting lär de ju bidra med som gör att den här serien går att driva. Vilsens är ju ett byggföretag som, eller en företagsgrupp med en driftingförare vid rodret, så att där ser man ju en tydlig koppling, men jättekul att de är med i det här också, tycker jag. Han är ju teamkamrat med Johan Andersson i Generation Sideways.
Priset är det från kanske ett tralldäck eller något?
Precis,
det kan det vara.
70 kvadratmeter.
Ja, alltså Vilsens kör ju dessutom, han körde i alla fall. Han kör fortfarande, men det är en 370 också, va? Nissan 370.
Nej, han har ju faktiskt bytt bil.
Har han bytt nu?
Mm, han har en S15. Som, tittar ni inte på Generation Sideways YouTube-kanal?
Jo, jag gjorde det förut, men inte nu.
Ja. Johan Andersson lägger ut lite bilder, eller lite klipp där, ett varje vecka. De håller på och bygger ihop Johans bil det sista, och sen har ju Willes bil, är ju nybyggd då, så att den har varit iväg på lite mappningar, haft lite problem och kommit tillbaka och blivit lite fixad och sådär, så den är på gång. Och sen så tror jag faktiskt att det är så att Simpson kommer att försöka utbilda lite grann också. De är ju med som sponsor här då till STC, men de kommer även att försöka göra lite utbildning med några inslag om säkerhet lite grann. Och det är ju bra.
Ja, det är, jättebra.
JP, Jan Persson där på Simpson, är ju en helt fantastisk person när det gäller att dela med sig av kunskap när det gäller säkerhetsbiten. Jag tittade ju lite grann på hans seminarium som han hade här i, det var kring nyår någon gång, tror jag.
Mm. Han hade en liten video, gjorde en online-kurs där, så att säga, i säkerhet.
Ja, precis. Och det var ju riktigt intressant även för en annan som inte bygger någon bil eller har någon sån där grej, men det är väldigt allmänbildande och väldigt intressant när man har någon som brinner för sitt ämne och som är duktig att prata.
Om vi nu går raskt vidare, vi nåddes av den tråkiga nyheten att GDS inte blir av, alltså gatubil drift series. Det är tråkigt, men det gjorde att vi fick 5 stycken tillägg till SM-serien som stärker serien ytterligare. Och det var ju kul.
Mm. De kom väl inte från GDS allihopa egentligen, men de presenterades väl samtidigt. De jag vet var ju Tony Averstedt och Jocke Gran som kom från Gatubil Drift Series. Mm. Och då, det är ju 2 stycken rejäla förstärkningar, tycker jag. Tony Averstedt han har ju varit väldigt stark i GDS i flera år nu. Och däremot så kan jag tänka mig att Tony trivs bättre på banorna i GDS än vad han gör i alla banor på STC. Han är en sån här som har trivs lite bättre på de här lite större, snabbare banorna. Så första tävlingen här på Mantorp kommer han säkert att trivas på. Men så får vi se sen när det blir de här lite mindre, tajtare banorna. Jocke Gran, han har ju haft lite paus nu ett tag. Han har ju bland annat flyttat och bygger ny bil och så, berättade han ju för dig, Henrik, när ni hade ert avsnitt där. Så han har ju inte tävlat på ett par år nu då, men det är ju den gamla välbekanta 245 i alla fall som han kommer att köra med.
Ja, han var väldigt sugen på att komma tillbaks.
Mm.
Och sen så var det att 245 är ju ett känt koncept. Han ville väl inte hoppa på och byta nu. De andra 2 var ju inte GDS då, som sagt var, nej.
Andreas Lilja och Mikael Johansson, ja, de har ju inte sagt någonting om det, men man hör ju lite grann tugget runt om i sådär, och jag tror att planen var att de skulle köra i norska serien i år.
Just det, ja.
Norwegian Drift Championship, men det är obekräftade uppgifter. Så i alla fall så har de ändrat sig om det då, så att nu så kommer de att köra STC. Och det är ju lite samma där som det är med GDS naturligtvis, att det är ju svårt även att passera gränsen för att köra en norsk nationell serie. Så att det är nog ganska vettigt att göra den där förändringen. Mikael Johansson såg jag var upp hit till Sundsvall och mappade sin bil på hos Motor Nord för inte så länge sedan. Det var förra veckan.
Men det lät ju nästan som de körde en testrepa på Dino.
Ja, precis.
Ja, det låter förbannat arg, bilen.
Ja, det gör han. Och sen han slog igång sitt system.
Ja, ledsen
är. Lilja är också stark.
Ja.
Och en kille som håller sig framme.
Ja, men absolut. Det där är ju de två som vann de här gatubiltävlingarna som var i höstas. De vann ju varsin av dem där.
Så de kommer ju vara vassa på första deltävlingen. Alltså nu det... Eller absolut. Det kommer vara riktigt bra under hela serien. Alltså.
Det är ju två killar som kliver in som är potentiella vinnare av det hela. Det är inte bara någon som är med för att Balt, vi hade ingen bättre för oss. Vi åker. Det känns ju nästan som att det här är två killar som valde bort att köra SM för de vill upp en högre nivå. För Lilja allra helst tror jag tveklöst är, innan första start tror jag han liksom en favorit att ta hem hela.
Det är väldigt starka förare de här alltså, som är på väg in. Alltså.
Ja, det är helt klart. Så att det är ju riktigt, riktigt ordentliga förstärkningar. Och den sista och den femte av de där nya som kom med nu på slutet här, det var ju Christian Erlandsson. Och där så vet vi väl inte riktigt. Det har ju fortfarande inte kommit ut någon lista från Driftmasters. Och de förarna får ju inte säga så mycket, varken bu eller bä, så att vi har killat Christian lite under fötterna, men vi har inte riktigt fått något svar av honom, så att STC ska han köra i alla fall. Sen får vi se om han kör DMEC också.
Oh, det vore verkligen ett jobb.
Han är ju, brukar ofta säga det, men han är ju våran internationellt mest meriterade förare på senare år här. Han har ju varit med nu i DMEC alla åren de har kört.
Ja, men han har ju bevisat sig flera gånger om att det är klart han kan köra.
Ja, fem stycken fina förstärkningar till SM-serien är helt klart i alla fall.
Det är ju till ett alla redan starkt startfält.
Ja,
ja, precis. Ja, för startfältet var ju inte dåligt innan.
Nej.
Om vi säger så. Och nu blev det ännu mer. Mm. Men det ska också bli väldigt härligt att se Subaru BRZ.
Får jag dra en gammal favorit? Jag vet att lyssnarna kanske har hört den sen förut. Men när de var på Bikinicke och James Dean mötte dem i garaget och sa "Here are the Norwegian guys with their GT86.
Ja.
Alltså här kommer norrmännen med deras Toyota GT86 och så var det svenskar med en Subaru BRZ. Det är en favorit alltså.
Ja.
Han skulle liksom fel på alla plan.
Ja, han skulle låta liksom som att han, ja, det är ju mina homies, de här känner ju jag liksom. Och så vart det bara fel. Ja, okay.
Årets SM och liksom line-upen vi har där, det börjar ju för att det här kommer bli det bästa någonsin. Jag är så jävla taggad. Så här. Det är så sjukt tråkigt att jag inte kan åka ner till tävlingen i helgen.
Det är flera som jag är riktigt nyfiken på att se faktiskt, som Averstedt nämnde vi lite grann. Patrik Frejalgar är en annan sån där. Han var otroligt nära att placera sig jättehögt i RM 2018. Det var en dålig sista deltävling som gjorde att han föll ner en bit där. Kevin Brunberg är en sån där som har kört bra senaste åren. Jocke Gran pratar vi om, Lilja har vi pratat om. David Mellqvist, ytterligare en sån där. Körde BMW tidigare, har kört in sig ordentligt i sin Nissan S14 som han byggde med Stockholm Speed Industri för, det är väl ett par år sedan nu.
Hartman har vi?
Ja, men vi har Pontus Hartman, vi har som sagt Mikael Johansson, Martin Freid ska vi absolut inte glömma bort heller.
Nej.
Fast Mike är en annan sån som inte har kört SM på ett tag, han har kört GDS. Det finns liksom, det är ett helt gäng här som Fredrik Westring kört Fia Ness en säsong, och Herman Jansson pratar om, Jocke Andersson, Filip Ågren.
Ja, toppen. Nej, men är ju jättebred.
Filip Ågren är en sån där som har haft en otroligt brant utvecklingskurva. Viktor Andersson, jätteung, jättelovande. Mattias Bengtsson är en mästare. Sen har vi Christian Erlandsson, Mattias Johansson, blyfoten från Vännäs. Hartman som sagt. En som vi har pratat om tidigare, Erik Fadel. Det ska bli jättekul att se vad Erik kan göra med en riktig bil, för det har vi inte sett honom i tidigare. De har varit mjuka och sönderkörda om det chassin han har åkt i.
Det är bara lite tråkigt att det inte har någon murar så nära på den här banan, för är det något den killen inte är rädd för så är det murar. Var det du, Henke, som visade någon bild på där liksom muren var ungefär i höjd med bakhjulen på hans bil, och mig vetligen är det rätt mycket bil kvar som man har liksom bara hängt ja, under murkanten där.
Bakluckan rakt upp.
Andreas Staberg ska vi inte heller glömma bort.
Nej, för sjutton. Jag menar, det är bara potentiella vinnare i hela gänget.
Så att jag tycker faktiskt att det ser riktigt, riktigt vasst ut. Och därför så tycker jag att det är extra roligt när det här med sponsorer och det börjar ramla in också. Vi förhoppningsvis kommer ha lite prispengar i serien som inte kommer ifrån förarna själva. Den där diskussionen har vi haft tidigare. De ska inte betala sina egna prispengar, utan de ska få dem ifrån annat håll så att säga.
Alltså det visar ju att företagen tror på serien.
Också. Vi har ju ytterligare en sponsor också, Askling Bil, ska ju sponsra den här sista deltävlingen i Linköpings stadsracet där. Det är ju de titelsponsor på den tävlingen liksom. Vilken bana ska vi köra då? Vet ni det?
Vi kommer att köra Mjölby-svängen, det vill säga...
Jag tänkte säga Mantorp Park, jag går nu. Jag är för trött för det.
Alltså Mjölbyslängan, men jag har inte sett någon info om huruvida vi kör rätt håll eller åt andra hållet. SM-premiär helgen, Motorsportmagasinet kommer vara på plats. Men hur många har vi på plats då?
Mattias, du är ju lite event manager för Motorsportmagasinet i helgen.
Jag har väl blivit det. Nej, men vi är, det är jag och Ann-Sofie på filmning. Och sen är Henke.
Vilka har vi mer? Vi har Dennis på bild.
Dennis och Göran Röjhagen också. Så vi är en liten delegation som ska dit.
Vi har med andra ord ganska bra täckning. Men i alla fall, vi kommer vara på plats, vi kommer att fota, vi kommer att snacka med folk, vi kommer att försöka skapa material till både bilder, artiklar, reportage och videomagasin.
Det blir ett lite nytt koncept. Så jag håller på och försöker göra ihop ett manus så man har någonting att följa och sånt där, lite tanke innan. Så man inte står där söndagen och inser att det här skulle vi ju filmat också.
Ja, det måste ju vara tråkigt när det blir så.
Ja.
Alltså det.
Så jag hoppas på att intervjua lite förare och folk så där, så lite spontant skulle någon se oss i depån och sånt där och vilja prata med oss och vara med på lite grann, en liten intervju, så får de ju gärna vara där.
Ja, det är bara att rycka tag i oss. Alltså det...
Vi bits ju inte, vi är inte jätteaggressiva av oss sådär.
Vi pratade ju om det i senaste podden här, där Robbans Event Vi Minns podd, så pratade vi om det här att vi har haft våran camp där uppe bakom läktaren vid F2-kurvan då där ungefär. Kommer väl att försöka att ha en liknande camp där nu också. Och kommer man förbi där och vill snacka, så är det ju, det är jättevälkommet för oss faktiskt att inte behöva jaga jämt. Utan...
Men det är liksom en kul grej när folk bara trillar förbi och säger tjo.
Och sen kan man höra av sig till oss i andra sammanhang också. Vi berömde ju Albert i Slaka mustascher i förra snackavsnittet här, för att han hör av sig och berättar grejer. Det har han gjort förut och sådär. Det får gärna fler förare göra. Det är lite, att skriva pressmeddelanden kanske kan kännas lite överdrivet om man är ett litet team som tävlar så här. Men att mässa till oss eller till någon som sitter och skriver om sådana här grejer. Det kan ju vara ett sätt, för vi nappar gärna på grejer vi får och följer upp och bygger ut och intervjuar och sådär. Det får man jättegärna göra.
Ja, men alltså, det blir ju bara mer utvecklande. Så att det är jättegärna. Vad vi ska passa på att berätta också är att det kommer att sändas livestream, men Motorsportmagasinet har inget med livestreamen att göra i år.
Nej.
Jag tänkte så här, vet vi ens vilken tid den kommer att gå live?
Nej, det är ju tävlingarna, alltså topp 16 som kommer att sändas. Så att det börjar på lördagen. Klockan 12.30 är det lite uppsnack. Sedan är det 13-15 är det topp 16 semipro, och 15-17 är det topp 16 pro. Och sen så är det lite prisutdelning och grejer, så att livestreamen avslutas någon gång framåt 17.30 ungefär. Och det är SLC TV som kommer att sända det där. Det blir jätteintressant att se.
Ja, och det kommer ju sändas på SPF Play och Facebook.
Precis, och även
och på även YouTube.
YouTube för precis, SLC-TV har en YouTube-kanal där de ju bland annat brukar sända det här landskampen som går på hösten varje år, som våra kollegor i Forsapodden brukar vara kommentatorer på. Det tror jag vi har pratat om förut.
Mm. Men jag tycker det är bra att vi har livesändning.
Nu när det inte kommer någon publik så finns det väl nästan inget annat alternativ.
Om vi ska till och killgissa så här riktigt ordentligt då, vem sätter vi högst upp på pallen?
Vi talar för själv då.
Ja.
Det är inte något så enhetsbeslut vi kommer att fatta. Det kommer säkert att...
Det kommer att spreta lite, tror jag.
Jag kan ju börja gissa. Men jag tror faktiskt att Hartman eller Micke Johansson kommer att visa sig väldigt vassa och väldigt taggade just den här helgen. Det är min killgissning.
Ska jag dra på en av dem?
Kör.
Mm?
Hartman, Micke Johansson i final, Mattias Johansson och Herman Jansson i battle om tredje.
Du tänkte så långt till och med.
Robban.
jag sitter här och tänkte bara, jag tänker slänga in två stycken brandfacklor i det här, tänkte jag när jag skrev den här panelens gissning, vem vinner deltävling. Herman, för det är local boy, och sen Fordkungen Hartman. Jag kan inte säga vem av dem jag tror mest på. Jag tror att de två är hungrigast.
Jag funderar på en final mellan Micke Johansson och Joakim Andersson kanske.
Mm. Ja, inte heller dum. Det...
Kanske Lilja och Hartman om tredje fjärde.
Ja, Lilja slängde ju in, det var ju helt plötsligt, det var när jag satt och tittade så bara, vänta här nu, det är, han är nästan tråkigt bra.
Men... Vi har för många namn, alltså det går ju inte att välja egentligen.
Har vi wildcardsen? För tävlingen. Det borde, eller är det med på listan?
Nej.
Jag har faktiskt inte fått några namn eller något besked om det.
Det är James Dean och Daiko Saito.
Ja, men vi vet att det finns, det är wild, det är någon form av wildcard. Om det är card eller card så vet jag inte, men jag vet att någon är
det
i alla fall.
Men det har inte släppts vem.
Nej.
Inte vad jag sett i alla fall.
Det kanske är så att de väntar med att hålla på det till samma dag som... Ja, alltså de kanske inte presenterar det förrän tävlingen drar igång.
Det ska bli väldigt intressant och jag hoppas verkligen att jag kan lyckas fixa min framvagn så att jag kommer framåt.
Ta bussen.
Med däck. Ta bussen.
Finns det ingen åkgräsklippare i närheten du kan stå?
Ja, det hade varit grymt.
Ta en stund.
Och gräsklippare i 27 mil.
Det var ju någon kille som åkte gräsklippartraktor i, var det inte från Haparanda till Ystad för, vad var det nu då, 15 år sedan kanske, som var med i någon radiokanal.
Var det en kille, jag för mig det var Stiga, de som gör med åkgräsklipparna, som hade någon stafettgrej mellan alla Stiga återförsäljare i Sverige.
Ja, nej, det är inte den jag tänker på, det var en och samma gubbe som körde.
Jaha, och fy fan.
Ja, sitta och åka då. Ifrån mig så är det då närmare 30 mil.
Du får ju typ åka nu.
Hur fort går gräsklippartraktorn?
Ja, 15, 10. 20 kanske. Om du får lite fart på han.
Ja, börjar jag kör fredag morgon så är vi framme lördag morgon kanske.
Kung.
Gjort.
Sitter du här för?
Det här utspelade sig 2007 och han heter Kjell Fundin. Han har gett sig ut på en riktig lång resa. Han ska köra Haparanda till Ystad på en gräsklippare. Det är lite tröttsamt, säger han till Expressen.
No shit.
Lite tröttsamt. Oj,
men det är lite skönt att det finns några människor som gör en sån här grej. För då framstår ens eget liv ganska normalt.
Om vi hoppar raskt vidare då till lite mer internationella saker och lite större än en gräsklippare då. Så FIA IDC släpper ju förarnamn hela tiden, tycker jag.
Mm.
Mer eller mindre. Nu har du kommit fler förare.
Kända och okända kan man väl säga.
Ja.
Mohammad Hamdan från Malaysia. Ingen jag känner till överhuvudtaget.
Aldrig hört talas om det.
Nej. Sergej Sack. Någon mästare från Vitryssland som jag tänker fortsätta säga. 2016-2017 har vunnit någon Eastern Europe Drift Championship och lite sånt där, har väl varit med i IDC förut någon gång också. Men en som jag tyckte såg lite mer intressant ut var ju Sergej Kabargin från Ryssland som har en Flanker F drift car som han har byggt själv då, någon specialare. Det var väldigt mycket
Corvette-del.
Ja.
Men intressant namn också. Flanker är ju en det är ju ett NATO-namn på en ett sovjetiskt jaktplan som en Viggen-pilot kurvade, så Flanker-piloten hängde inte med i Viggens kurvor, så han flög ihjäl sig mot havsytan en gång, bland annat.
Det var alltså inte byggt på en Trabant då?
Nej.
Nej, det är bra.
Men den var väl på Gatubil Rudskogen 2019, va? Var inte den Flankern där? Eller ett par stycken. Jag minner. Så...
Det kan tänkas.
Ja, det kan vara.
Mm. Det finns ett fint Speedhunters reportage om den där som man kan kika på om man vill. Ett riktigt spännande bygge, så den ska bli kul att se faktiskt. Och han är ju väl ganska hygglig att köra vad jag förstår också, den här Kabargin. Så att det ska bli kul. Och sen har vi ju en annan gammal favorit, Dmitrij Iljuk, har vi ju sett några gånger. Han körde ju Drift All Stars Drift GP några år, så vi som var på GTR Motorpark på Drift GP 2017 såg honom där bland annat. Mycket pang-pang.
Han hade en väldigt arg motor.
Så fruktansvärt. Dock de har ju dämpat då, så därför, jag vet ju, han körde ju Riga som wildcard 2019. Och det var ju ganska öppna piper på den där Dreyko. Som det heter, bilen. Så brutalt ljud alltså.
Välkomna till Motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgrenar presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss!
Ja, det var väl det som var förarmässigt då där för IDC. Och sen så har man ju även presenterat att Ryan Lantane kommer att vara bedömare.
Mm. Han är ju extremt duktig.
Och han är ju en av dem som har varit drivande i att likrikta driftingen runt om i världen. Det här att skriva ett bedömarreglemente som skulle gälla runt om i världen. Och han har ju åkt runt och varit bedömt. Han har ju varit här både i Swedish Drift Championship och i Gatubil Drift Series. Så att han är ju en av dem som har gjort ett jättestort jobb för att driftingen ska vara så lika som möjligt på olika ställen.
Men det blir liksom ett steg att det blir vad ska man säga, mer internationellt erkänt när det är, ja, det blir en internationell sätt att bedöma, och det, förr eller senare kommer det bli ett FIA-reglement att bygga bilar efter på högsta nivån också. Så då blir det ju som de stora riktiga sporterna, om man nu ska kalla det för det. Men det går inte att ha massa lokala avvikelser här och där bedömer man på ett sätt och där bedömer man på ett annat. Då är det ju nästan omöjligt att tävla i andra länder. För då måste du liksom lära dig om hur du ska bete dig på banan jämfört med hur du kör hemma, så att säga.
Ja, det är intressant. Jag ser fram emot många event i år faktiskt. För många har tagit ytterligare kliv i utvecklingarna. IDC fick ju enorma minuspoäng. Men de har ju liksom tagit till sig vad resten av världen gör.
Det är bara att hålla tummarna att de här serierna blir av.
Ja, jo.
Inte får låta som någon jättepeggonego här, men det, vi lever ju fortfarande under samma förhållanden som vi gjorde i fjol. Och du vet ju hur det gick för vissa serier där, att det var typ bara pannkaka av alltihopa.
Ja, och man har ju inte hört att det blivit bättre.
Nej, snarare tvärtom.
Ja. Ja, raskt vidare. Drift Masters Virtual Championship har fått en mästare.
Precis. Rhys Tatterson från Pro Drift Academy-teamet var det som tog hem det där. Han tog hem femte deltävlingen och då vart han även mästare då i hela säsongen. Så han vinner ju då den här provkörningen av Piotr Wiszeks
Ja,
den riktiga driftbilen där. Ja, och över fem deltävlingar och de hade 96 olika virtual drifters som var med på det där. Så att det var en intressant grej det där att köra en sån där serie. Det var bra till vissa delar. Jag tycker det finns förbättringspotential i vissa andra delar.
Ja, men så finns det.
Ja. Och jag vet inte om det kom kritik från fler håll, för att på slutet, sista deltävlingen här, så hade de ju flaggor på bilarna och sådär, eller på i grafiken och sådär, så att man skulle se vart förarna kommer från och så. För det saknades ju väldigt, tyckte jag från början. Och vi har...
Det de däremot visar, det är att tekniken finns ju. Och det finns ju möjligheten att även utveckla där.
Mm.
Rätt coolt första pris.
Ja, det är det faktiskt. Vi har ju faktiskt fått kontakt också med Pontus Jakobsson, som har varit en svensk representant i det där tillsammans med Alexander Holstner. Mm. Så att vi kommer att ta kontakt med Pontus och eventuellt Alexander och snacka lite grann om det här, om deras, de som är inne i gamet. Vi står ju utifrån och kan ingenting om det här och titta på, utan vi bedömer ju mer, om man säger, tv-underhållningsvärdet i det. Att jag tycker att det var många duktiga förare, det fanns på den tävlingsmässiga delen, tror jag att det såg riktigt bra ut. Och då tycker jag att det är lite synd att sändningen och vissa delar, jag kritiserar kommentatorerna lite lätt någon gång tidigare och sådär. Jag tycker det är lite synd att det drar ner helhetsbetyget eller helhetsintrycket av tävlingen. Mm. När det är bra körning och bra förare som är med. Så att. Men vi ska ta kontakt med Pontus och Alexander, så ska vi prata lite grann med dem i podden vid något tillfälle här.
Mm. Intressant. Väldigt intressant namn på han som kvalificerade sig bäst.
Jag tänker dess försöka, kan jag säga.
Tikkon Polesky. Nu sa jag det säkert helt
Jag köper in. Jag skulle inte ha lyckats att dugg bättre, kan jag säga.
Ja, det är ju intressant ändå, för det är ju folk från väldigt många olika länder och kulturer och sånt där som möts och kör i såna här tävlingar. Så
att... Det är ju det som är liksom styrkan med en sån här grej. Du kan ju sitta vart som helst så länge du har en skaplig internetuppkoppling och vara med och tävla. Och det såg vi under hela fjolåret också, när de körde alla tänkbara VR-serier, typ IndyCar och grejer. Där var det ju folk från i stort sett, jag menar, de hade ju till och med någon sån här supertruck eller sån här stadium truck folk som var med och körde VR IndyCar. Det gick ju crap för dem, men ändå, alltså det är folk från alla olika hörn som är med och tävlar mot varandra. Och det gör ju liksom säkert att de etablerade, som i det här fallet Indy-förarna, tycker det är skitkul att liksom kunna köra mot någon världsmästare i rally eller en massa F1-förare och såna grejer.
Det är intressant, och det är intressant att se att tekniken går framåt. Vad jag tror att man måste tänka på, om man nu skulle sitta och dra ihop en sån här grej, det är att behandla sändningen som om den vore live.
Mm.
Jag tror det är där man tappar lite grann i det här med kommenteringen och sådana grejer.
Men det är ju rätt att ta det, eftersom det här är bara ett dataspel, tycker jag en del. Men de som sitter och kör det, de satsar ju lika hårt, skulle jag nästan våga stå på ett hakarna och säga. För jag var ju kika på när de körde VR-SM under SM-veckan i Sundsvall, där det var första SM-deltävlingen. Alltså de grabbarna slet ju minst lika jävla hårt. Alltså när det inte var tävling, de hade fyspass och grejer. Så de här satsar ju stenhårt på det här.
Ja, men det är så, som en förare, bara att han har inte bilen.
Ja.
Men resten.
Ja, en del av dem har en rigg som kostar nästan som en bil. Alltså det är ju någon sjuka pengar man kan blåsa på en sån där grej.
Jag kollade på en rigg här för ett tag sedan, och den kostade 53 000 dollar.
Ja, billigt.
Var det sån där skärtspolning på den toaletten som följde med då, eller?
Var det eluppvärmd ring på den?
Ja. Har du hängt med någonting, Mattias, i den här virtuella?
Alltså jag har väl kollat lite på de här DMVC.
Mm.
Alltså jag tyckte väl det var väldigt kul med Riga-banan, eller alltså Bikiniki var ju kul att se. Deltävlingen kändes ju väldigt realistiskt och så, måste jag säga.
Mm.
Det är ju lite lättare att trycka på oh shit button och sådär. Man skulle klippa i den bilen man chasar så att säga. Så det finns ju vissa fördelar onekligen. Men det vore kul att testa lite virtuell drifting faktiskt någon gång. Om tillfället skulle ges faktiskt.
Jag hoppas på någon sån här framtida Elmia, om vi nu blir någon sån här flera gånger. Att det finns någon sån setup som man kan liksom prova på där.
Mm. Det finns ju folk, jag menar, Micke Wunderbaum. Några gatebil så har han haft med sig riggen. Mm. Och även då Buldre på gatebilfestivalen har haft med sig riggen.
Jaha, du menar diskot där borta i hörn?
Ja, ja, precis. Men om man har gått förbi de här i depån under dagen så har man sett en öppen dörr och då har det varit en, liksom en rigg där inne som folk har stått och kört och grejer.
Nu kom vi ju faktiskt på en riktigt lämplig övergång till nästa punkt här när det gäller racingteam och grejer.
Ibland lyckas man.
Det var egentligen Göran Röjhagen som hade en fundering. Göran har mycket funderingar och slänger ibland åt oss något sånt här hundben och diskutera lite grann. Var häromdagen när vi skrev om en STCC-nyhet att Lestrup Racing bekräftade en ny förare, och den här Fredrik Lestrup då, han blev då enligt Göran känd i någon dokusåpa där man letade efter blivande racerförare för ett antal år sedan. Och har kört STCC något år och sådär och bildat eget team och så. Nu har de kontrakterat förare för att köra teamets bilar då. Det gör han ute efter lite grann är att det skulle kunna behövas någonting liknande inom driftingen också. Att ett stort etablerat team skaffar en extra bil som de driver. Och sen så kan en förare då som kanske har lättare att få resurser, kanske har lättare att få spons med sig eller ha egna medel, kan i princip då hyra då per tävling eller kanske för en hel säsong vore väl bättre kanske. Men exempelvis Drift Brothers som redan driftar två bilar då, att de har en tredje med sig som någon kommer bara dit med hjälmen under armen och kör. För det är ju så det funkar i en del andra klasser. I V8 Thundercars vet vi att vi har den där lösningen. Vi har ju några av de här STCC-förarna bland annat och så. Så att, ja, vad tror ni om Görans idé?
Ja, det är ingen dum idé faktiskt. Det är just det här pay to drive, om man säger så.
Men det är väl liksom också ett naturligt steg i sportens utveckling. Nu är vi kanske inte där redan än, men det är väl någonting, vi snackade väl lite om det för några avsnitt sedan, om att bilda liksom stall på något sätt inom driftingen. Om det liksom kommer att komma till Sverige så småningom, lite som Dean och Wieschex var väl nästan ett litet stall där de körde ihop.
Ja, jag kan se att det funkar.
Så länge folk har råd att betala för sin styrning så att säga. Om det är så genom egna pengar eller genom finansiering via sponsorer och samarbetspartner som har råd att betala för att det ska få köra. Så att säga.
Ponera till exempel att Mattias Ekström kommer på att grabbarna som är på min bana och hänger, Jocke och Staberg och de här grabbarna, de ser ju ut att ha jäkligt kul alltså på Hammarbanan där. Det där vore ju kul att testa liksom. Och då ska man ju naturligtvis köra en SM-serie. Något annat finns ju inte för en sån som Mattias Ekström.
Nej.
Han är ju en sån som lätt skulle få med sig finansiering på en sån satsning. Men jag har ju svårt att tänka mig att han skulle vilja ställa sig i garage och kapa sönder en BMW E92 och göra en HGK-ombyggnad av den och stå där hela vintern och bygga. Det har ju inte han tid med. Då är han ute och kör, vad heter det?
Rally,
inte Formel E utan vad är den här andra?
Extreme
E och sådana där grejer liksom. Det är väl en typisk sån. Skulle vi, och tänk om vi skulle lyckas locka en sån till att ställa upp i ett SM i drifting. Vilken publicitet. Va? En Red Bull sponsrad Mattias Ekström i en Drift Brothers driftad HGK-bil.
Du var inne på Extreme E där, och där är det ju det är en sportgren där några kända förare har köpt team, men de kör inte själv. Alltså de står för namnet på teamet. Och det är ju också ett alternativ, alla Ekström här. Om han skulle vara liksom Ekström Drift Team, det är ju inte säkert att han behöver vara en som kör, utan bara vara liksom flaggnamnet ovanför, eller han som styr organisationen så att säga, som äger teamet.
Ja, ja.
Och sen har han ett par förare som ändå då har blivit rekryterad av han för styrningar eller har köpt sig en plats i stallet så att säga.
Mm. Ja, men det är ungefär som om vi tar då Fredrik Asbö som då kör för Stefan eller Papadakis Racing. Han är också han får ju för sig betalt för att köra. Han betalar inte själv, men det är lite grann samma upplägg där.
Ja, det är väl delvis lite grann så är ju det. Det är ju ett riktigt proffsteam så att säga. Där just att jag hoppas att inte bröderna Joensuu och Peter misstycker att vi har dem som exempel, men vi fortsätter att ha dem som exempel. Att det som skulle vara grejen för dem då är ju att det här, de skulle ju då drifta en extra bil i en serie som de ändå själva ska köra.
Mm, ja.
Så att de är ju, det är ju inte ett proffsteam med bara lejda förare, utan de och drifta tre bilar istället för två kanske inte är jättemycket dyrare, så att de delvis finansierar sitt eget tävlande genom och delvis just om vi fortsätter som sagt att ha dem som exempel, så vet vi att de sköter ju om bilar, de bygger ju bilar och de sköter om bilar åt andra förare redan idag, men inte riktigt på fullt ut den här nivån som Görans idé och som Lestrup Racing i STCC gör. Men det är spännande tankar och man hoppas att man någon gång kommer fram dit. En sak som talar lite emot det är väl det här att man knallar ganska fort igenom seriesystemet eller vad man ska kalla det här i Sverige.
Mm.
Vill man utvecklas så då vill man vidare och då hamnar man i Gotobil Drift Series kanske något år och så sen så ute i Europa eller någonting.
Men har inte det lite att göra med att vi inte har stora prispengar i Sverige?
Jo.
För det är liksom, jo, men det, när du kommer till 20 sist, så det kostar ju pengar. Och man vill ju inte bara få 3 liter olja för att vinna det som guld. Alltså du vill ju ha...
Ja, och nu hoppas jag ju att de inte får en burk med putsmedel istället för de där oljeburkarna. För oljeburkarna gick ju åtminstone att använda i en driftbil, men putsmedlen vet jag inte riktigt. Så att vi hoppas väl att det kommer. För där ser jag faktiskt att det har ju varit diskussion om det där med prispengar och för och emot och det här med hur det skulle påverka det här med driftingfamiljen och att man hjälper varandra och så vidare. Men jag ser att ska vi komma någon vart vidare så behöver vi nog ha lite prispengar inom driftingen också faktiskt.
Men jag tror inte det kommer att liksom slå sönder. Det kanske kommer att ändra den lite. Men jag tror inte det kommer att skada den här grundsammanhållningen som på något sätt finns.
Jag tror det är en djupt rotad kultur,
ja, men precis.
Som det är nu. Det, sett på lång sikt kanske det kan komma att påverka. Men jag tror inte att det kommer att ha någon omedelbar effekt.
Om vi då liksom som vandrar lite raskt vidare så här lite fint. Snedda lite runt hörnet och sånt där. Ja, över pölen. Ja, det är en ganska stor pöl härifrån då. Nya Zeeland. Vilka förare som kommer från Nya Zeeland som man har hört om?
Vi pratade ju lite grann som sagt om serien förra gången och sa ju att Mad Mike var väl den mest kända föraren och sådär. Påpekades att Roy Smillen var ju också, fast han var ju ganska tidigt ute och var ju samtida med Samuel Hübinette och vann ju Formula Drift i USA 2005, så att det är också en av de stora som var tidigt ute. Mad Mike är ju lite mera sentida.
Ja,
så
precis.
Har vi tagit upp det också?
För Nya Zeeland är ju inte en liten motorsportsnation, men de spottar ju så.
Nej.
Det är en ganska liten, nu får jag säkert stryk,
nation.
Det är en ganska liten nation jämfört med grannen, om man så säger det. Men och nu är risken hård att jag börjar loopa igen med Indycar. Det är liksom min lilla favoritserie då. Men där finns det, där kryllar det av dem. Men här, vi har ju Scotty McLaughlin och Scott Dixon till exempel. De är lite som Finland som skjuter ut rally och F1-folk till höger och vänster. Och det är helt obegripligt hur de kan spotta ut så många med den talangen. Men Nya Zeeland är också en sån nation.
Mm. Ja, men finska rallyförare, alltså, de föds ju med ratten.
Men jag undrar om det inte har att göra lite med hur kulturen är i att hjälpa nya förare upp. Men i Finland, där hjälper man varandra på ett annat stadie. När det kommer en finsk yngre förare på väg upp så hjälper liksom de här gamrävarna han lite på traven och ger han lite mer tips och grejer. Så att det är lättare för dem att komma ut i världen snabbare. Och vi har väl inte riktigt den kulturen inom svensk motorsport än.
Nej, men vi har ju börjat få.
Det är mentorskap typ.
Ja, men de mentorskapen har ju börjat visa sig ge frukt också nu när vi har Dino Beganovic i Formula Regional Europe. Mm. I en championship i Alpin, världens, det, namnet tar lika lång tid som loppet.
Ja,
och där vi har Rickard Rydell som är manager och hjälper honom, och Linus Lundqvist har vi ju, och borta i USA, nu kommer jag inte ihåg vem det är som är manager åt honom. Men
det
är jag tänkte inte Lövis,
jag tror att Lövis har något finger med i spelet där. Felix Rosenqvist har ju Lövis också. Men vi ser där att när vi har de här förarna som har varit etablerade internationellt och som vill ta på sig mentorskap för yngre, så kan det ge frukt.
Mm, oja. Och det där var ju en jäkla bra radda med folk du drog upp där. Alltså det är ett solklart fall av lyckat samarbete, så att säga.
Ja. Ja, det skulle vara väldigt intressant att få en svensk stor stjärna som etablerar sig i Formula Drift till exempel, och se vad det kan ge för effekt några år senare, om vi får fler som vågar satsa utomlands, och framförallt om vi får fler samarbetspartners som ser möjligheten att marknadsföras utomlands. För det är ju också en grej i Finland bland annat, att det finns företag som redan har provat och sett att det går att marknadsföra sig via de här kanalerna. Och...
Det är inte frågan om att det är brist på talang i landet, utan det är ju mer att det krävs så fruktansvärt mycket pengar för att ta sig ut och visa upp vad man går för. Och då gäller det att ha stora samarbetspartner. Som, jag menar, igen, medan Marcus skulle inte ha kört Indycar om det inte hade varit för Husky Chocolate.
Och han är ju med på, eller de är ju med på Dino också.
Ja, men precis. Och det är ju en jättestor, så vi måste få in någon, vi måste bjuda Husky Chocolate till drifting. Jag tror att de verkar gilla balla motorsporter, och det blir inte ballare än så här. Alltså det blir inte mer show än det här.
Nu, vi har hållit på att prata ganska länge, så vi har väl tappat de flesta lyssnarna, så jag vågar väl säga vad jag tycker, för nu kommer jag väl att få skit igen för att jag är uppe i arsle på utskottet, men jag tycker att den här satsningen som görs på SM i år, jag tycker att den är helt rätt. Jag tycker att den känns jättebra. Jag tycker att Gatubils promotorskap känns bra. Och nu när de raddar upp alla de här sponsorerna, så känns det som att vi har tagit ett steg i rätt riktning. Det har varit alldeles för mycket Hawaii i driftingen i Sverige för att stora företag, vi har haft stora företag, vi har haft team, Meguiars bland annat som vi har pratat om här, de hade ju ett eget team för ett gäng år sedan. Men det har ju varit så mycket Hawaii fram och tillbaka och hit och dit, så att vi har ju tappat bort en del av dem där, tyvärr. Så nu måste vi visa på lugn och struktur och få någon ordning och reda, tror jag, innan vi lyckas locka tillbaka en del av de här stora.
Men kan inte det bero på att sporten inte var riktigt mogen när de här stora pamparna klev in? För de kanske trodde, som Maguire till exempel, kanske trodde att det här är en sport som är på väg upp nu, men de kanske stampade in förtidigt innan sporten var redo för att ta det, alltså sporten som sport var redo att ta det klivet upp. Och nu känns det som att den är
och
där.
Innan utövarna var redo skulle
jag säga. Ja, men precis, det är det jag menar. Och liksom sporten och utövarna, nu är sporten där. Det är den som lockar till sig ungdomar. Som i sin tur kommer kanske och när de blir lite äldre, när man slutar, när man inte vill åka på tvären längre, kanske man vill åka fort istället, så knoppar de av till racing eller rally eller någonting sånt där.
Ja, vi har ju vår egen videograf som är rally-tokig.
Ja.
Inte bara tokig utan rally-tokig också.
Att just tillhör den här kategorin som tycker om att, eller tycker det är helt okej att sätta sig bredvid och läsa karta och läsa noter i 180-200 i skogen. Väl inga konstigheter.
Är det så, Mattias, att skulle man kunna säga att du skulle kunna sätta takten?
Men det är...
Om du läser noterna fortare, så måste ju föraren se till att
köra fortare.
Få mer fart.
Ja. Och läser jag för långsamt, då blir ju föraren osäker och tempot sänks. Så det är ju en fruktansvärt tajt dynamik i rallybilen.
Ja, det kan jag tänka mig. Det
är fantastiskt kul när det funkar.
Men inte så kul när det inte funkar. Man har ju sett några där föraren inte har lyssnat. Det finns en massa klipp på nätet där det sitter någon kartläsare och skäller ut föraren för han inte lyssnar på hans noter. Liksom så här, riktigt grova grejer. Ja, det är skitfränt. Men det är bara ett bevis på det är en lagsport.
Oh, ja.
Men förut var det ju rallyföraren, punkt slut. Men nu är det, nu presenteras du som ett par, alltså som ett team.
Ja.
Ja, det är ju co-driver säger man väl också i, ja, för att få bort lite grann och det där.
Absolut, så det, ja, och co-driven, alltså det, man styr ju väldigt mycket, och min uppgift är ofta att föraren ska kunna slappna av mellan sträckorna. Att jag ser till att antingen får han is mat eller något sådär lätt, och även att han inte behöver tänka då på transportsträckan mellan då, så att han bara ska bara köra försiktigt och ta det lugnt och vila till nästa.
Man kunde ladda om, ja, helt enkelt.
Så det är en koncentration och en hög anspänning under en rätt lång tid.
Sen gäller det att du litar på killen du är kartläsare åt också. För menar, du är lite självmordspilot att sitta där. Liksom. Du kan inte styra det hela. Möjligtvis rycka in någon handbroms i worst case. Men alltså...
Det är oftast högersidan av rallybilen som är nere i diket. För den är ju billigare.
Ja, men det såg vi på det där, på ditt lilla klipp du gjorde också, när jag påpekade att den där gula golfen hade ju världens flyt när han klippte den där hörbalen, så bara, det var vi, tyckte du. Så här.
Jag kan se mig framför Mattias bara, hörbalen.
Nej, men de är rätt så mjuka, så det är inte så farligt. Det finns hårdare saker i skogen.
Ja, nej, men det, alltså, det är intressant, och vi har haft ett väldigt intressant snack. Faktiskt.
Mm.
Och jag har egentligen, Christer har en grej han vill säga. Och sen så, men vi börjar med din, Christer.
Ja, nej, men vi fick lite intressanta nyheter från Arctic Circle Raceway uppe i Mo i Rana i Norge här. Som jag tänkte att vi kunde ta upp lite kortfattat, där de gnäller, kan jag säga så, på driftingen. Att driftingen förstör banan. Och det där var lite intressant, och det togs upp i en Facebookgrupp, och jag vet ju att det förekommer ju ibland lite kritik här i Sverige också. Det finns ju sätt att hantera det där, att det man oftast säger att man är utsatt för är att driftingbilarna hamnar utanför banan, fortsätter att hålla stumt, och så gräver man bort gruset och precis utanför asfaltkanten, och så när det där har skett ett tag så har man ju underminerat asfalten där längst ute. Men i ACR-fallet då, så funderar de väl, som jag förstår det, jag har inte läst igenom exakt hela det här, det var ett ganska långt brev de skickade ut här om driftingen har en framtid överhuvudtaget på ACR.
Det är så pass alltså?
Men man har ju hört från andra banägare också just om det här med driftbilar, eller i det fallet jag tänker på nu, det är väl mera de som helt sonika inte har driftbilar, men eller det är inte renodlade driftförare, utan det är bilar som har typ 1000 plus hästar, fyrhjulsdrift, har ingen egentlig koll på vad de håller på med, men det ser ballt ut när de lämnar banan och rätt ut i sandfållan, och sen är det full mötter på väg in igen, så de gräver ju diken på vägen in på banan.
Ja, men det där har varit uppe på diskussion flera gånger, och jag vet att det finns banförare som har lagt med, när de hyr ut banan, kostnader för skador kring asfalten och sådana grejer.
Men vad var det mer de tänkte på där uppe på ACR då, liksom, är det mest bara ur skador på anläggningen som är?
Ja, och så funderar man lite grann på om man måste ställa krav på, för det har ju varit mycket frikörning utan bedömning och sånt där då. Har förarna som kommer dit tillräcklig erfarenhet för att köra där, eller förstörs det av den anledningen och så vidare.
Men det är klart, kostar det mer för banan än vad det smakar så att säga, då sätter de ju stopp för det, för ACR är ju inte en, vad ska man säga, det är inte en driftbana, det är en racebana de driftar på.
Nej, och de har ju tappat en stor grej där som var ett årligt återkommande evenemang som ju har flyttat till Sverige istället. Sommerträff.
Så de har fått kängan där uppifrån så att säga, eller har den flyttat?
De, där har jag fattat det som att det inte gällde just den här grejen med driftingen i första hand, utan där var det nog mer att banhyran blev så hög. Så okay.
Det kan ju vara också en anledning om det är så att man tycker att det här inte riktigt är någonting som hör hemma på våran anläggning. Man vill inte liksom slänga ut dem, utan då kan man ju bara lite snyggt boosta priset på dem. Ja, ja, men om man prisar bort dem. Alltså, det låter ju krasst att säga, men det kan ju finnas en anledning till att man inte vill ha kvar dem där. Det kan vara så att man har planerat att ha egna event på de helger de här alltid har sina och så vidare, så att man vill lösa det på något annat sätt.
Nej, det var en liten parentes bara som jag såg dök upp i flödet, så att jag tänkte vi kunde ta ett litet snack om det. Vi får väl se om det dyker upp mer nyheter om det där.
Men då tycker jag vi går raskt vidare in på en sista grej. Kommer vi att få se Lagos skägg denna säsong?
Jag vet inte. Alltså lite skägg. Jag är nog skäggig får man väl säga nu i alla fall. Men så långt skägg som jag hade innan kommer
det kanske inte bli. Det är inte tomtevarning.
Nej, inte tomtevarning. Sådär. Alltså jag gläds åt att kunna äta mat som man inte kunnat äta på 5 år. Typ sådär, typ kebab med bröd eller mjukglass och sådär, strut sådär. Det är jättekul. Det.
Mjukglass är ju, jag älskar ju glass, jag knarkar ju glass, men alltså det här jävla pälsen riskerar ju att ryka nu när det börjar bli glassäsong. Alltså, det är, ju,
är det bara för... jag som tänker på Ben och Gunnar, en liten film om kärlek, när de äter vad heter det, purjolökssoppa eller vad det är, och hittar purjolök i
skogen. Titta här, nu får vi besök. Nej, för liksom mjukglass som stenar i ditt skägg eller din mustasch, alltså det gör ju fan ont, alltså det är bara deal with it. Glass är gott, ja.
Alltså vi får se lite vad det blir.
Och med den bomben, såg ni övergången där?
På tal om skägg eller vad vill du insinuera med den grejen?
Nej, jag ville bara slänga ut det där. Alltså, för man blir ju delvis känd på lite hur man ser ut ibland.
Ja, alltså, att man ser ut.
Ja, precis.
Ja. Så att, nej, men det är kul. Men tack för att du lyssnade. Och hör gärna av er, både förare, lyssnare, publik.
Eller är ni på Mantorp så dyk förbi och bara säg hej.
Och med det så tackar vi för oss. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens Star Trek-avsnitt har du hört Henrik Andersson som Captain Kirk, Christer Hägglund som Mr. Spock, Mattias Lago som Picard och Robban Strandberg som Scotty. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden görs i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.